Tittar vi på hur beslutsfattande fungerar så känns det bättre när vi gör liksom aktiva handlingar, fattar aktiva beslut. Allt det här vi har sett, det är ju väldigt rädsledrivet.
Vi äldre, överviktiga män med högt blodtryck ska räddas på bekostnad av unga och friska människor. Vad tror du om det?
Och det är också varför den här allmänna debatten och det som vi kallar för vetenskaplig diskussion, det är därför den är så himla viktig.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag jobbar som läkare och jag skriver böcker. Och idag har jag bjudit in en annan läkare som också skriver böcker. Och som också har sommarpratat.
Ja.
Långt före mig dessutom.
Ja, visst är snabbare än andra.
Ja, det är för jävligt. Och yngre, mycket yngre är du också. Det är för jävligt. Okej, dessutom har du fått pris från Mensa.
Ja. Nej, kanske en dag då.
En dag kanske jag får pris där också. Ja, och dessutom har du disputerat vid Karolinska institutet. Välkommen hit, Katarina Gospic.
Tack så hemskt mycket.
Vad så roligt att du är här.
Ja, kul att vara här.
Men jag, det är ju lite så att jag är inte den här som brukar få prestationsångest och komplex och sådär. Men du är ju fruktansvärt effektiv och produktiv. Det får man säga.
Tack.
Eller hur? Det får du hålla med om.
Ja, alltså man utgår ju från sig själv och jag har alltid varit en otålig person så att jag tycker ändå att livet går lite långsamt och inte minst
Hur många timmar har ditt dygn då?
Nej men det har 24 och jag skulle säga så att mitt trix är att jag tänker mycket på mina prestationsförutsättningar i termer av att äta, sova och träna så att det lägger jag tid på och nu under corona så går jag ganska mycket och ganska länge så.
Det är det enda man kan göra i princip eller vadå?
Ja, men då tänker jag mycket och sen när jag väl sätter mig framför datorn och liksom sådana saker då går saker snabbt.
Men du är ju specialist på hjärnan, kan man absolut sammanfatta det hela. Och om du själv skulle förklara vad du har undersökt, vad skulle du säga då?
Så min doktorsavhandling handlade om vad som händer i hjärnan när vi fattar ekonomiska beslut och hur våra känslor påverkar beslutsfattande. Och sist men inte minst, hur det här kan manipuleras med läkemedel.
Det måste du utveckla lite grann bara i alla fall.
Ja, så att min största framgång inom forskningen var när jag tillsammans med kollegor upptäckte att amygdala står bakom vår känsla för orättvisa och att den här känslan kunde knockas med läkemedlet oxazepam som du säkert är väl bekant med.
Ja, oxazepam är alltså Sobril heter det också. Och det är en beroendeframkallande läkemedel som man helst ska undvika. Men man kan knocka den känslan. Så att man kan i princip då säga att om man kör det här så kommer man inte känna sig så orättvist behandlad då.
Ja, precis. Och inte upplever det i samma utsträckning. Så att enligt ekonomisk teori så blir man då mer rationell för att man tenderar till att maximera vinsten och vilja ha så mycket pengar som möjligt. Så att man kan ju undra om det finns lite för mycket sånt i dricksvattnet kanske.
Ja, eller det borde ju vara en stor säljare på Wall Street liksom.
Ja,
eller hur?
Jag misstänker det.
Det kan vara så. Det här GameStop-grejen där, de körde nog inte den. Det var mycket emotionalitet i det här.
Ja, absolut. Och den historien tycker jag är väldigt intressant. Också apropå min bok, Digital Tsunami, som beskriver det här med data. För att i vår media så presenterades kanske inte hela historien. Och det som är intressant där, det var ju att den här stora fonden som innehåller massor med miljarder, de bettade på GameStop att de skulle konka.
Just det.
Och då så
det kallas för blankning.
Precis. Och då så gick ju miljoner småsparare ihop på sidan Reddit och ville se om de kunde vända den här trenden, varpå de började köpa aktien.
Just det.
Och då steg kursen. Men sen då när de såg det här så fanns det faktiskt ett annat bolag som gick in och tog ansvaret för den kraschade fonden. Och då köpte de data från den här appen som heter Robinhood. Och så såg
som
de
här småspararna använde sig av.
Bland annat,
ja. Mm.
Korrekt. Och då såg de ju hur den här handeln gick till. Och sen så blockade de så att aktien inte längre gick att köpa. Och då kunde den ju bara droppa helt enkelt. Mm. Och sen så med den här datan så började man sen blocka andra appar också. Vilket gjorde att det blev ju svårt att vända den här kursen.
Men, ja. Ja, så det, den måste ner.
Precis, det är ju det som händer.
Så de tvingar ner kursen.
Ja, så att det betyder alltså att du kunde inte köpa, men du kunde sälja. Mm. Så att där fanns det ju då en maktutövning. Och sen så sa man ju då att de här användarna borde stängas av för att de är oseriösa.
Ja, men det här är ju jätteintressant, för det här är ju en bra ingång till din... Du har ju precis släppt boken som du precis nämnde, Digital Tsunami, som handlar ju... Inte just om det här, för den kom innan den här händelsen. Men den handlar ju ändå om den här typen av
manipulation.
Och du får berätta lite kring den. Jag har ju hunnit läsa den ultrasnabbt, kan jag säga. Det är så mycket effektivt. Men den var ju väldigt underhållande och ganska lättläst också. Så, och förklarade väldigt komplicerade saker på ett enkelt sätt.
Ja, men tack. Vad glad jag blir. Mm. Och den har ju också undertiteln Revolutionen som kan rasera eller rädda världen. Mm. Och det här GameStop, det blir ju någonstans en illustration kring hur det kan rasera när stora bolag sitter på makten och faktiskt då styr vår ekonomi. Och också indirekt då, eller direkt hindrar småsparare från att tjäna pengar genom att lägga in de här typen av block. Och syftet med den här boken är att få människor att förstå hur mycket data vi lämnar ifrån oss. Hur den här datan kan användas och att den kan användas på ett negativt sätt eller ett positivt sätt. Och det är inte tekniken i sig som är ond eller god, utan det är vi människor som väljer att vara onda eller goda. Och en stor poäng som jag vill göra, det är just att man ska förstå vad är data, hur mycket digitala spår eller smulor som jag kallar det för lämnar vi efter oss. Och den här datan kan ju användas för att förstå dig, dina tankar.
Och används också.
Precis så.
Du har exempel i boken på hur det har använts också.
Ja, precis. Så att om man då pratar om valutgångar till exempel, så fanns det ju den här kända skandalen kring Facebook och Cambridge Analytica. Så att där gjorde man ju först en förstudie på Trinidad and Tobago där man ville se om man med hjälp av olika budskap på sociala medier kunde manipulera valutgången. Och sen så använde man liknande metoder både i amerikanska valet kring Trump och sen...
Först när han blev vald alltså.
Ja, och sen också Brexit.
Just det.
Mm. Och det man kom fram till där, det var just att genom sociala medier så kan vi alltså manipulera tankar, känslor och beteenden. Och det utan att slutanvändaren vet om det.
Mm. Men det som du, när du tog upp det här med GameStop är ju lite intressant. För det där är ju rätt, det här är ju i någon mening, och det ser vi ju inte bara med GameStop, vi ser det överallt, att det är någon slags krig mellan... den gamla ordningen och den nya ordningen.
Mm.
Där den gamla ordningen i det här fallet tar till rätt fula metoder för att förhindra en förändring. Så tolkar jag det i alla fall.
Precis. Och det är det som också är den här jättestora diskussionen nu. För att om man tittar på historien kring de här stora techbolagen, så kom det ju en lag väldigt tidigt i USA som heter sektion 230, som säger att digitala plattformar inte har något juridiskt ansvar för vad som sägs på dem. Så att de behöver
som
alltså...
en telefonkatalog egentligen.
Ja, precis så. Och det här står ju då i kontrast till att vara publicist, där man måste ta ansvar kring vad som sägs och källor och att det ska vara sant och så vidare. Så att det här har man sett som en stor present till techbolagen. Annars skulle de behöva spendera mycket tid och pengar på att hela tiden ha koll på vad som sägs. Och nu så har ju då debatten av uppenbara skäl blossat upp, för att de då har börjat censurera innehåll och då moderera, som de kallar det. Vem som ska få säga vad och vem som ska blockas och stoppas och så. Och det får ju stora konsekvenser, för att man kan säga att det började när New York Post blockades från Twitter för att de hade publicerat en artikel kring Joe Bidens son som heter Hunter Biden.
Just
det. Och den var ju då ofördelaktig för honom för att den tog upp mindre bra saker. Så att då blockades de från Twitter. Och det här är ändå USAs fjärde största tidning. Så att om man tänker sig att så här, Expressen skulle blockas...
Ja, men sen, sen blockar ju Twitter faktiskt USAs sittande president.
Precis så.
Det är ju fascinerande. Ja. Och det måste man ju få göra som publicist. Men det problemet är de publicister. Och det är ju ytterst tveksamt.
Ja, och då är ju precis där som du är inne på. Att problematiken har ju nu legat i att det är som en vilda västern. Att de tar bort lite här och var. Mm. Och att det blir väldigt slumpmässigt. Och då får man ju välja helt enkelt. Ska det vara hackat eller malet? Ska man vara en plattform som då öppnar upp för fria ordet och liksom... Mm. yttrandefriheten, eller ska man då vara en publicist? Men då måste man ju moderera alla, och då gäller ju det även dig och mig. Då får ju heller inte vi uttrycka vad som helst.
Ja, och problemet är väl så att som publicist, de har ju dessutom en monopolställning.
Precis, och då kommer man in på den här andra principen, det vill säga att vara ett privat företag där du då ska kunna få göra vad du vill inom situationstecken, kontra att, vad ska man säga, vara allmännyttiga. Mm. Så att där...
Så du kan inte blockera folk som kör på en väg fast det är en privat väg. Om vi säger så att den ingår i hela samhällsstrukturen eller liknande.
Precis, så att om man tittar på lagarna så fanns det ju ett sånt här prejudikat där det var ett samkönat par som ville att en konditor i södra USA skulle baka deras bröllopstårta. Och så nekade han till det för att det var emot hans värderingar. Och då togs det till högsta rättsinstans. Och då konstaterade de att om man är en konditor som inte vill baka en tårta så har man rätt till det, för att man anser att det inte inskränker på den... Det
finns andra konditorer.
Precis så, på den personliga friheten. Men sen som du är inne på, låt oss säga att här i Stockholm, att SL eller motsvarande då, som driver lokaltrafiken, skulle hindra samkönade par från att åka buss eller tunnelbana, eller att Postnord säger att de inte får skicka paket, eller Telia säger att nej, de får inte ringa.
Och där tycker man att Twitter och Facebook och de här Google, och de är ju mer som SL.
Precis så. Och därför blir det ett stort problem.
Ja, det är jättespännande. Det är ett eget program. Det har inte så mycket med hälsa för ohälsosamma att göra dock. Däremot så...
Jo, det
kommer
säga.
Ju dit.
Ja.
Men
jag tycker att
du får föra det dit.
Ja. Och sättet jag ska föra det dit är för att beroende på hur det allmänna samtalet modereras av de här techjättarna så kan man ju då styra informationen som når oss människor. Mm. Och det som har hänt med den här typen av modererande, det är ju att hela det här offentliga samtalet och öppenhet för debatt har ju försvunnit. Vi matas ju bara med en typ av åsikter, och inte minst nu märker man ju det väldigt tydligt med corona, som vi ändå får säga är väldigt relaterat.
Det är dit jag vill. Fortsätt.
till hälsa, eller vad säger du, David?
Ja, men okej. Berätta nu här. Det här har ju impact på vårt informationsflöde vad gäller covid.
Korrekt.
På vilket sätt?
Jag tycker att det är jättetydligt när man har följt det här nu under ett år, så är det ju väldigt tydligt vilka åsikter som är tillåtna. Och sen så måste vi också diskutera hur fungerar media? Jo, de här tidningarna funkar genom att folk ska prenumerera och att folk ska klicka på olika rubriker, för att det är så man genererar intäkter. Och det här är ju affärsverksamheter som behöver gå runt. Och då är ju frågan, hur genererar man flest klick? Jo, det är ju genom olika typer av sensationsjournalistik.
Det här skrev jag om redan 2006 i Trygghetssnack om Månads land, och då fanns knappt klicken. Men det är ju egentligen samma princip. Fenomen, att en nyhet är en nyhet därför att det aldrig händer, eller att det är sensationellt på olika sätt. Och därmed så får man en bias i vad som blir nyhet.
Precis så. Så det handlar ju inte om att, hur ska jag säga, sprida information eller liksom göra dig klokare eller öka liksom din intellektuella kapacitet. Det kan vi inte påstå att det handlar om. Och då blir det ju de här skräckrubrikerna. Så att även om Folkhälsomyndigheterna, tycker jag, har varit väldigt duktiga på att hela tiden försöka uttrycka sig balanserat, och man märker deras forskarhjärtan i sitt sätt att kommunicera, så ser man sen en rubrik som är då väldigt sensationell. Och det här matas vi ju med 24 timmar om dygnet. Och då ska vi också komma ihåg att de här techjättarna lever ju efter samma princip, att saker ska klickas på, det ska konsumeras.
Så det är därför jag stör mig ju väldigt mycket på de här siffrorna på antal döda varje dag. Som ju egentligen inte säger någonting överhuvudtaget, eller väldigt lite i alla fall. Ja. Det är klart, är det exceptionella siffror så säger det väl någonting. Men det här har ju blivit någonting som folk sitter på presskonferenser och säger, hur många döda idag? Men jag har ju varit inne på det som är relevant här är ju överdödlighet och inte hur många döda det är, utan det vill säga, är det så att den här personen skulle ha dött i alla fall eller inte? Och det kommer inte fram, men det är mycket mer sensationellt om det är så här, och idag var det 102 döda.
Precis så. Och då kan man ju också, jag brukar tänka på det här med lotteri. I ett av morgonprogrammen vi har på tv så får man ju skapa en lott varje morgon. Och det som är intressant där, det är ju att det presenteras ju bara vinnare. Så att om sannolikheten var en på miljonen att då vinna den här vinsten och få sitta och skapa i tv, då skulle vi ju nästan behöva sitta ett år framför tvn och se alla de här då 999 999 personerna som inte vann. Om de då under 30 sekunder skulle säga så här: hej, jag heter Katarina, jag köpte en lott, jag skrapade den, jag vann inte. Och då kan man ju tänka, vad händer då med våra hjärnor om du under nästan ett år sitter 24 timmar om dygnet utan mat och kisspaus och bara matas med alla de här personerna då, som inte vann på lotten? Skulle du då köpa en lott?
Mycket, mycket osannolikt.
Precis.
Men nu, kan man sammanfatta det?
Nu så får ju de här personerna, vad kan det vara, 5-7 minuter i tv varje morgon. Mm. Och då får vi ju en helt annan perception. Och det är ju det du är inne på nu också, att vi presenteras för den här dödligheten och sen har vi då alla de här skräckrubrikerna och sen har du ett premium med medlemskap så får man veta vilken blodgrupp du ska ha för att känna dig lite extra skyddad. Och det här eldar ju på min kära vän amygdala som är min favorithjärnstruktur, just för att den styr vårt beteende väldigt mycket. Så det är ju vår primitiva känslostruktur. När den triggas så får vi ju det här frysa, fly och fäkta. Och det har vi ju sett otaliga exempel på under det här året, inte minst.
Ja, ta några. Nu har vi det här med siffror, men det som du också är inne på, det är hela tiden snack om de här, nu är det lång covid,
just det,
eller långtidscovid, och det är massa såna här grejer. Jag läste en väldigt intressant studie i The Lancet faktiskt, på tal om det här. Det är också väldigt mycket bråk om vilken metod som fungerar hit eller dit. Men det här är en studie som kom här förra året av någon som heter Chaudhry och medarbetare, där de hade jämfört de olika strategierna i olika länder. Och det de kom fram till var att det fanns vissa möjligen någon slags effekt av tidig intervention. Men i princip det de fann var att det fanns två faktorer som spelade roll för dödligheten i landet i förhållande till covid. Det ena var hur feta människor var. Och det andra var BNP. Ju högre BNP, desto högre dödlighet. Förmodligen som ett tecken på att då är de äldre. Men det var det enda de egentligen fann. Likadant så gjorde det nu i januari någon som heter Ben David et al. Från Stanford. De såg ingen som helst effekt. Det fanns inga skillnader i princip på de olika strategierna i Sverige kontra länder som har mycket mer lockdown. Men ändå så matas vi hela tiden med att det här så här ska det gå till. Så vi är usla här och de är jättebra där. Och så.
Och det där är väldigt fascinerande i sig om man ska prata beteende och hjärnan och så. För att vi tenderar ju till att, för det första när vi får panik, vilket man får säga att kanske framförallt politiker haft. Alltså jag tycker att man ska berömma människor som gör ett bra jobb. Och där tycker jag ändå Folkhälsomyndigheterna har varit så bra som man kan vara i en sån här situation.
Så länge Folkhälsomyndigheten styrde det här så var det rätt okej. Okay. Sen har ju de blivit desavouerade.
Precis.
Av politikerna.
Ja, och det är ju också ett nytt val som kommer och man ska bli omvald. Och tittar vi på hur beslutsfattande fungerar så känns det bättre när vi gör liksom aktiva handlingar, fattar aktiva beslut. Mm. Så att det känns bättre att säga så här, nu måste ni ha ett munskydd kontra avstå från det. Eller säga, nu ska vi stänga skolor kontra att hålla dem öppna och så vidare. Så det är därför vi i våra beteenden hela tiden tenderar till att göra aktiva saker.
Exakt.
För att det är ju också lättare att...
Det är amygdala.
Absolut. Så att allt det här vi har sett, det är ju väldigt rädsledrivet. Och där tycker jag återigen Folkhälsomyndigheten har varit jätteduktiga. Mm. Och framförallt om man bara försöker föreställa sig all press som de har haft på sig.
Ja,
och alla som har smutskastat dem. Och de har suttit där ändå så lugnt det bara går.
Jag gör ju en ny utgåva på min gamla bok I trygghetsnarkomanernas land som kommer ut i april i ny utgåva. Jag tar upp väldigt mycket kring hanterandet av covid. Och just den här, det här är ju typexempel på det jag kallar för nationellt paniksyndrom. Mm. Och då är det inte Folkhälsomyndigheten som ligger bakom det, däremot alla andra.
Absolut. Och någonstans, det jag också tycker är så intressant i det här, och inte minst i media, det är ju alla definitiva siffror som är helt absurt att läsa om man är forskare. Att så här, det här vaccinet ger 92% skydd. Mm. Och så tänker man så här, oh wow. För att det jag också känner att jag saknar så mycket i dagens samhälle och i media, det är ju det som vi inom vetenskapen kallar för den vetenskapliga diskussionen. Och alla vet ju som är forskare att forskning handlar om en diskussion. Mm. Och finns det en studie som säger A så finns det någon annan som säger B. Och hur vi kommer fram till saker...
Forskning är inte konsensusdrivet.
Nej. Och det är inte definitivt, utan Nej. Det är hela tiden dynamiskt, det utvecklas. Och någonstans handlar det ju om en form av sannolikhet. Mm. Vad är det för sannolikhet för det här påståendet vi gör? Och det saknas ju apropå hur likriktad debatten har blivit. Mm. Och sen så känner media så här, nej men nu plockar vi in en svart och en vit och så får de stå och bråka liksom. Mm. Istället för, som jag tror man hade mått mycket bättre av, att försöka bara behålla det här lugnet. Och det tyckte jag som du säger att Folkhälsomyndigheten verkligen har försökt trycka ut.
Men de har ju blivit överkörda, och sen det här Absolut. Att de då inte skulle stänga skolor, vilket var ganska självklart under början av det här. Och så har de ändå hamnat i det. Och nu häromdagen så kom det en nyhet om att det är 800 miljoner barn som drabbats av skolstängningar runt om i världen.
Det är faktiskt 1,5 miljard barn.
Är det så?
Ja.
Ja,
jag har skrivit om det i min bok. Och det är ju fruktansvärt.
Det är min producent som har hittat de här siffrorna. Vi skiljer på henne. Det är WHO-siffror, säger Marie här.
Men finns säkert olika apropå den vetenskapliga debatten. Ja, det är väldigt många barn, kan
det
vi
är väldigt många
konstatera.
Barn. Och det här är ju trots att barn blir inte särskilt sjuka. Och det har vi vetat från dag ett. Att så är det.
Precis.
Vi vet inte ens om det minskar någon smittspridning.
Nej, och vet du vad? Jag klickade faktiskt med mig en studie som kom på det här ämnet. Just för att jag tyckte att det var så otroligt intressant. Så att det finns en artikel som heter Open Schools, COVID-19 and Child and Teacher Morbidity in Sweden. Och det var en artikel som kom ut i The New England Journal of Medicine.
Alltså en mycket erkänd...
Ja, tidning. Och där så säger man just att det var inte speciellt många barn under den här tidsperioden som de studerade som blev drabbade. Jag tror att det var 15 om jag minns rätt, och ingen av de här barnen dog.
Och inte ens en enda var förmodligen på IVA.
Det fanns några som var på IVA, men de hade andra underliggande sjukdomar. Okay. Så att det spesar de också här, att någon hade cancer och så vidare. Och sen så tittar de också då på risken att vad är risken för lärare i skolan att drabbas av covid? Och då så ser man att när de justerar för allt så låg det på 1,1 för preschool teachers och 0,43 för school teachers.
Och vad innebär 1,1 och 0,43?
Så 1,1 om man jämför med 1 då mot en normal population så skulle det i så fall då vara pyttelite för höjt, 1,1. Men det här konfidensintervallet är ändå
som
överlapp.
Innebär, du får förklara för lyssnare konfidensintervall.
Ja, men konfidensintervallet, det säger oss var inom vilket intervall ligger vårt riktiga värde. Mm. Och då sträcker sig det från 0,49 till 2,49. Mm. Så att återigen så kan man ju gissa att det ligger säkert ganska nära den vanliga risken. Och sen då för de här school teachers där siffran var 0,43. Där
det är en mindre risk.
Det är en mindre risk, precis. Och det är det här som är så himla intressant. Och då ligger det här konfidensintervallet på 0,28 till 0,68.
Så då kan man säga att det är en mindre risk. För det är inte ens över ett inom konfidensintervallet.
Precis så. Så bara där ska vi stänga ner skolor eller inte. Och nu menar jag verkligen inget illa mot lärare eller liksom försöka hänga ut någon. Men då betyder det ju att när man hela tiden har pratat om att lärare är utsatta så visar i alla fall just den här
de
studien.
Skyddade.
Precis. Enligt den sista siffran.
Det är helt enkelt bra att omge sig med en massa barn.
Ja, och vet du vad jag tänker på då? Då tänker jag att när jag jobbade med en alldeles underbar professor på KI som var just barnläkare så sa han alltid så här att när han har varit ledig från sina akutpass och kommer tillbaka till barnakuten då blir han supersjuk. Medan när han liksom bara jobbar på så blir han aldrig sjuk. Och då var hans resonemang att han får små vaccinationer hela tiden och utsätter sig.
Inte otänkbart.
Precis. Och det här tycker jag också är intressant i hela den här debatten, apropå att det inte har funnits någon, att vi skulle kunna ha pratat om hur immunförsvaret fungerar och att det oftast fungerar på det sättet. Att utsätter du dig för någonting, och gärna då i en liten dos, lite lagom dos, så boostar vi ju vårt immunförsvar.
Och jag hade ju också en tanke om att det kan ju... Det ser ju lite olika ut vad jag förstår i Asien och Europa. Och det här är bara någon random, men det är ingen som har kollat vad jag vet. Det kanske det är. Men om det är så att de har någon slags partiell immunitet, eller hade det från början.
Och får jag hugga in?
Ja.
Det kom en jättefin science-studie från april redan. Och den har varit min husgud under det här. För när jag läste den kände jag så här, det här låter troligt för mig. Och då diskuterade de att i och med, för det första fanns ju SARS, det här andra covid.
Ja, men det är precis det här var min teori. Finns det en studie på det här?
De diskuterade. Mm. Så att det är också då ett typ av coronavirus.
Exakt.
Och sen så diskuterade de några andra. Så att om jag minns rätt nu så fanns det framförallt fyra andra coronavirus som har cirkulerat mer där. Och då är ju hypotesen som du är inne på att har man haft den typen av virus så har man en partiell immunitet till det. Det vill säga att man är lite skyddad. Och det har också cirkulerat andra teorier om man pratar om vanliga förkylningar som också kan vara coronavirus. Att det skulle ge dig en viss immunitet. Och det här tycker jag, återigen för att gå tillbaka till den vetenskapliga debatten, att vad händer då när vi stänger inne människor och säger så här, du ska inte gå ut, du ska inte träffa någon. Då utsätts du ju inte för det här. Så att vi får ju inte ens då de vanliga förkylningarna. Och vad hade då hänt om vi hade liksom exponerat oss? Återigen, jag förstår alla som har någon form av transplanterad njur
och sådär.
Vi fattar
det, men vi måste kunna föra den här diskussionen.
Precis.
Utan att bli, det är också en sak, men det är en helt off topic här. Men jag är så förbannat trött på alla jävla moralister som ska berätta för oss att vi ska bete oss så väl och vi ska ta hand om varandra och bla 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 bla.
Precis, det är roligare att komma in i vetenskapen och försöka diskutera de här olika sakerna som skulle kunna hända.
Och stänga av amygdala i sammanhanget.
Ja, precis. Att om man nu sitter där hemma och blir jättearg, tänk då på att det här är amygdala. Vi har samma hjärna idag som för 40 000 år sedan. Och vill ni slå mig eller David så kan vi rekommendera att man slår en kudde istället.
Eller ta en Sobril.
kanske är jäv från dig där.
Ja, där jag är ju faktiskt kickback. Beroende läkare. Jag tycker inte folk ska ta Sobril normalt sett. Men i det här fallet kan det vara okej.
Nej men skämt åsido, så att då exponerar vi oss. Och det som jag tycker är intressant också, det är ju att när vi till exempel pratar allergier, så finns det ju den här hygienhypotesen som säger att växer vi upp helt sterilt och så vidare så...
Men det här är jättekul nu när jag sitter, förlåt att jag avbryter här, men jag måste bara ta den här hygienhypotesen, för att den där skrev jag om också i Trygghetsnarkomaners land när jag nu tittar på det igen. Och det intressanta är när jag gjorde det, då tittade jag på dåvarande Folkhälsoinstitutets hemsida för att kolla, har de överhuvudtaget, vad är deras rekommendationer? Nu ska man komma ihåg att smittskyddet är en särskild del av Folkhälsomyndigheten. Så det här positiva vi pratar om Folkhälsomyndigheten, det gäller smittskyddet. I mitt fall.
Ja,
för andra delar är lite mer politiserade. Men det är rätt intressant att se, för att den här hygienhypotesen är ju då att ju sterilare, så förlåt, desto
sämre.
Men den finns inte ens, alltså när då de har åtgärder för allergi, finns inte på hemsidan. Den är inte ens nämnd.
Det här är ju konstigt, för sen har det kommit andra studier också som till exempel visar att spädisar som utsätts för hundar till exempel, om man växer upp med hund, då har man en lägre risk. Och jag då som är hundägare har ju då gått från, om du då tänker så här, man gick läkarlinjen, man spritar sig hela tiden. Och sen när jag liksom lämnade den världen så ville jag hela tiden ha handsprit efter, för att man var van. Och sen fick jag en hund, och då förstår du chocken, liksom, hur skitigt det blev. Men nu så lever jag med det, och det här är ju bara en fallstudie på mig själv. Men jag har aldrig varit liksom friskare.
Det finns en jätteintressant studie från Israel där, som de gjorde på barn till jordnötsallergiker.
Ja.
Där de hade en kontrollgrupp och en där de utsatte barnen för jordnötter. De har ju då eventuellt en ärftlighet för det här, så det var en riskgrupp på något sätt. Och så en där de inte gjorde det. Och den gruppen där, nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men den grupp där de gav dem jordnötter hade oerhört mycket mindre jordnötsallergi när de blev äldre. Så det är ju i princip det.
Jo, men precis. Och det är det som är resonemanget. Sen så kom det faktiskt också en observation från Indien apropå slumområdena där. De hade sett att de inte blev lika sjuka. Och då kan man ju återigen tänka på hur mycket man exponeras i den indiska slummen och vilket immunförsvar man har.
Om vi jämför Katowice-området i Polen, så var det skitigaste området som fanns när jag var liten jämfört med Sverige och allergier.
Just det.
En tiondel så mycket i Katowice som i Sverige. I samma grej.
Precis.
Men för att komma tillbaka till barnen och covid.
Ja.
För jag tycker det är väldigt intressant. Det var ju bland annat, du nämnde den här professorn som du pratade om, han heter inte Jonas Ludvigsson eller?
Nej. Det gjorde han inte.
För jag fick just idag reda på att Jonas Ludvigsson är som tydligen är professor i barnmedicin och överläkare. Han har ju då slutat forska på covid-19 efter att han hade gjort studier som visade precis det vi pratade om, nämligen att barn blir inte särskilt sjuka. Och då fick han så mycket hot från allmänhet. Så, jag vet inte om de var allvarliga de här hoten, men tillräckligt för att han tänkte att jag lägger ner det här nu. Det säger ju rätt mycket om folks engagemang i den här frågan.
Ja, men precis. Och det är därför jag tycker det är så himla viktigt också att injicera ödmjukhet liksom bland befolkningen och i diskussionerna. För att om du och jag slutar att prata på det här sättet, om vi censurerar oss själva, hur ska vi då balansera den här diskussionen? Och apropå den makt som finns nu i digitala sammanhang och så vidare. Hur ska vi balansera det här om du och jag inte vågar prata för att vi blir mordhotade för att vi ger andra argument? Och här tycker jag också att det är viktigt att förstå hur världen fungerar och hur vi fungerar när vi fattar beslut. För att många gånger så vill vi också rättfärdiga våra beslut. Så att då kan man ju tänka sig att om man är politiker och stänger ner en skola, så blir det ju jättejobbigt för den att du och jag sitter här och försöker komma med andra argument. Istället är det bättre att tysta oss och sen lyfta fram röster som rättfärdigar ett sånt beslut. Och det är så vi tenderar till att bete oss. Men det är farligt för vårt samhälle och för demokratin, för yttrandefrihet och för pressfrihet och allt sånt som vi en gång i tiden brukade värna om.
Mm. Det är, återigen så kommer vi tillbaka till hjärnans sätt att skapa panik hos oss och faktiskt inte få oss att bara sätta oss ner och ta det lugnt. Diskutera
chilla
saker.
Lite.
Chilla lite. Men en sak som jag funderar på är ju det här, det är ju återigen sån här riskgrej, att vi ser den risk som finns här och nu, men vi har väldigt svårt att se långsiktiga risker. Och det är med barnen här och huruvida deras skolstängningar och så här, det sätter ju fingret på någonting, att vi ser en risk här och nu.
Precis.
Men vi ignorerar risken med att låsa in 1,5 miljard barn i 1,5 år. Och se vad händer med dem.
Precis. Och jag har här en artikel från unicef.org. Och där lyder rubriken 150 million additional children plunged into poverty due to COVID-19. Och det här tycker jag också är viktigt i den här debatten, att vad händer när 150 miljoner människor, barn, blir fattiga? För att där vet vi ju också, apropå hälsa, och här skulle jag vilja påstå att vi faktiskt har väldigt torrt på fötterna, apropå den vetenskapliga diskussionen, men vi vet att det här som kallas för socioekonomisk status, alltså vad du har för utbildning, hur mycket pengar du tjänar, att det hänger ihop med vårt hälsotillstånd och också då utbildning. Så att om man då ska tänka, vad får det för effekt på 1,5 miljard barn?
Det är ju väldigt intressant, för då säger vi hela det här bekämpandet vad gäller covid-19 sägs ju handla om solidaritet. Mm. Men vilka är det vi är solidariska mot då?
Och det undrar jag också, för att det finns en annan artikel från UNICEF där man säger att 48 miljoner barn kommer att dö fram till 2030. Och det här kan vi då jämföra med siffran som var 1,85 för covid 2020 då, hur många som dog i det.
Och 1,85?
Alltså miljoner dog.
Sammanlagt?
Ja, precis.
Exakt.
Ja, över hela världen pratar jag nu.
Och vi pratar inte barn här.
Nej, alltså, eller alla pratar alla. Vi. Ja. Ja, och tittar vi i Sverige så är det ju majoriteten 80 plus.
Ja, vi kan säga så här, om man säger 90% av de som dör är över 70 år. Mm. Genomsnittsåldern var då 84 år för de som dog.
Mm.
Du vet att genomsnittsmedellivslängden för män är 81 år.
Precis, jag tror det är 82 att, va, för ja, hela 82, landet.
Ja. Så de som dog levde alltså på övertid.
Och sen kan man
och så också sätter vi det i sammanhang som du tog precis nyss. Mm. Eller för att ta i Sverige, hur många tar livet av sig som är under 50?
Det är 359 personer.
Ja, jag skulle säga under 44 år. De delar ju in det.
Ja, precis. Det är lite annan indelning.
Så är det 538 säkra självmord.
Just det.
Så man måste ju ha lite perspektiv på grejer. När det gäller covid var det då i somras i alla fall, då hade 44 personer som var under 50 år dött.
Precis, och jag försökte titta precis vid årsskiftet och då tror jag att under 50 blev det totalt 2020 cirka 100 personer. Mm. Och det är ungefär i storleksordningen hur många som dör i en trafikolycka i samma ålderskategori.
Och just det, för hälften av alla som dör i trafikolycka är under 50 år ungefär. Och det är drygt 200 plus människor som dör i trafikolycka.
Ja.
Så det är ungefär samma.
Precis. Och det här tycker jag är intressant, hur vi förhåller oss till risk. För att om du åkte bil i till exempel, så kanske det inte var någon som stod på gatan bredvid dig och bara, David, det är så stor risk. Så här, gud vad oansvarig jag försöker dra ut dig från bilen.
Nej.
Det är ingen som säger någonting om det, utan vi åker bil. Och vi förhåller oss gladeligen till den risken.
Mm.
Men så blir vi då väldigt rädda. Återigen, det finns ju en förklaring till det, för att vi matas med den här informationen. Men det är också konstigt då att om man är rädd för att dö till exempel, så varför är vi då mer rädda för covid än för att åka bil när risken är likvärdig? Och om man också pratar om det här, kan jag lita på dig att du kommer frisk nu till den här studien och så vidare, så är det ju också så här, men hur kan vi lita på andra människor i trafiken?
Hur kan du sätta dig bredvid någon som kör?
Jo, men precis. Och hur vet
eller möta någon liksom på en landsväg.
Precis, för att jag menar, hur vet du att de inte har druckit, att de är trötta, de kanske har fått sitt körkort i konfliktspaketet eller de sitter och smsar och så vidare. Så att det är också en risk vi förhåller oss till. Ja, men vi har mycket svårare att förhålla oss till risk.
Vet jag höll föredrag för någon, det heter någon sån här risk. Det finns någon organisation som jobbar bara med risker. Och de lärde mig faktiskt, det är många år sedan nu, att det är två saker vi människor... Det finns två parametrar som vi tenderar att överskatta risk för. Det ena är om det är du kan inte kontrollera det.
Just det.
Det vill säga covid till exempel, eller flygolycka eller något sånt. Du har noll koll på, det bara drabbar dig. Då överskattar man risk i förhållande till sånt som du egentligen,
just det,
så att säga, inte, som du kan ha koll på. Du kan ju ha koll på vad du äter liksom, men där äter man ändå en massa skit.
Just det.
Men på samma sätt är det så att om det är då någon ska vi säga, plötslig obehaglig död, det överskattar också risken. Mm.
Och det här är ju intressant, för att man såg ju efter 11 september att folk blev rädda för att flyga. Ja. Återigen, inte konstigt, vi såg de här bilderna hela tiden. Mm. Men då ökade antalet bilolyckor istället. Mm. För att då är du inne på det här med kontrollen, att man känner att man har kontroll när man kör bil, fast det är en högre.
Vet du vad är det, om du tar ett flyg varje dag, hur länge måste du hålla på att flyga innan du statistiskt sett är med om en flygolycka?
150 år.
28 000 år.
Oj.
På tal om att överskatta risker.
Ja, det är galet.
Men den här podden handlar ju mycket om hur vi ska skapa bättre hälsa på en så här övergripande nivå.
Mm.
Hur bra är hjärnan på att bidra till en långsiktig hälsa? För jag vet att du har liknat hjärnan vid en skenande häst.
Ja, precis.
Hur kapabel är en skenande häst att tänka på långsiktig hälsa?
Nej, men vi är egentligen väldigt dåliga. Och det här tycker jag också man kan relatera till det som händer i samhället nu. Att jag ser till exempel folk på stan med munskydd, men sen tar de av sig munskyddet för att röka en cigarett.
Eller peta sig i näsan.
Precis. Och sen tycker jag också att det är intressant, apropå hur starka åsikter man har om saker, att i vårt land så har vi ju friheten till att dricka hur mycket alkohol vi vill. Vi får...
Fram till klockan 8 på kvällen på krogen.
Ja, ja, precis. Men hemma.
Ja, hemma får vi fortsätta dricka.
Ja. Och sen har vi rätt att äta hur mycket chips och godis vi vill. Och vi får ligga på soffan hur mycket vi vill. Vi behöver inte träna. Och så vidare.
Mm.
Det här har vi liksom friheter till att göra. Och här tycker jag också det är intressant när vi pratar om att belasta vården och solidaritet och så vidare och så vidare. Vad är solidaritet? Och om vi då ska ta ansvar för vår hälsa, och om vi då pratar om riskfaktorer för att dö i covid, där vi just ser högt blodtryck, rökning, övervikt och så vidare, då kan man ju också undra, nu vill jag ställa saker på sin spets, varför går vi ut med rekommendationer som till exempel då handlar om att sprita händerna? Varför skulle rekommendationen inte vara så här att, hej, nu när jag har fått så här mycket tid, gå ut och träna, var ute i skogen, träna, se till att äta hälsosamt.
Ja, ute i skogen säger de, men de stänger ju gymmen, eller i alla fall säger att vi ska inte gå dit och vi ska inte träna. Och när de till och med inte spolade ute isen i Stockholm var ju helt fascinerande.
Precis, och då undrar jag, vad är hälsa? För att om jag tänker på allt som jag har lärt mig kring hälsa, hur vi håller oss friska, balanserade, så är det ju de här enkla sakerna. Äta, träna, sova, kärlek och naturen. Och tittar vi på rekommendationerna och det som du är inne på nu. Nu säger man alltså att man har då stängt gym och barnen får inte gå på sina aktiviteter. Och sen så... Nu med nya pandemilagen som smet igenom utan någon som helst debatt, så ska man också då kunna kontrollera om man får vara ute i parken eller liksom på de här allmänna områdena. Och sen så rekommenderar vi då till all den här sociala distansen och att vi ska umgås så lite som möjligt. Där vi också vet att det här med ensamhet kan vara lika farligt som att röka till exempel, eller dricka för mycket. Så att det är också väldigt intressant att de här rekommendationerna då som finns, om man bara har på sig smittskyddsglasögonen, att de går emot det andra kring hälsa.
Men är inte detta helt typiskt? Det är återigen en sån här sak där jag bara får dra en parallell. Nu är jag så inne i det här uppdaterandet av min bok. Där varje expert ser sitt lilla expertområde som att det här är det som gäller, och så glömmer man allting annat och så tenderar man återigen överskatta risken med det som man själv har grottat in sig i. Tycker jag inte Folkhälsomyndigheten har gjort det, men generellt globalt sett så är det ju så.
Absolut. Och det är här, och det är också varför den här allmänna debatten och det som vi kallar för vetenskaplig diskussion, det är därför den är så himla viktig, att alla ska få komma till tals och ett argument ska få stötas och blötas, och en ska säga A, en ska säga B, en ska säga C. Och det är ju så här vi alla måste samarbeta för att ta in alla de här olika variablerna, och också för att förstå att det är väldigt komplext att stänga ner ett samhälle och hålla på det här sättet som vi gör. Och sen har vi då skenande hästen, vår primitiva hjärna, som gärna vill se till allt som är kortsiktigt och då har ännu svårare att tänka på de här långsiktiga grejerna. Och jag vill också slå ett slag för barnen, för att jag tycker det är viktigt att tänka på, vad är det de får nu? Mm. Först begränsar vi deras liv jättemycket. Vi påverkar deras utbildning, och sannolikt är det så att det inte är till det bättre, utan vi försämrar förutsättningarna. Och inte minst om vi tittar på det här på global nivå. Sen så får de svårare att få jobb, för att de jobben som ryker är ju alla de här restaurangjobben och motsvarande.
Det slår ju sönder hela den branschen.
Precis, så att man kan alltså inte då tjäna några pengar som ung. Sen så kommer det ju en nota på allt det här som händer nu när vi ska rädda flygbolag och allt vad det är. Det är ju en nota som kommer drabba dem sen som kommer ut. För att då kanske vi måste dra in på just skola och sjukvård och så vidare.
Svenska kommuner var ju konkursmässiga redan innan covid.
Precis, så vad kommer hända efter? Vem ska betala notan? Det blir också de yngre. Och sen som grädden på mosen så ger vi dem också en liten klimatkatastrof. Och det här är liksom så här varsågod. Mm. Och det är inte schysst.
Man kan sammanfatta strategin här väldigt fint med att säga att vi äldre, överviktiga män med högt blodtryck ska räddas på bekostnad av unga och friska människor. Vad tror du om det?
Men jag tycker att det är fint, och jag skulle faktiskt vilja läsa lite från den här artikeln från UNICEF, där man säger då att 2019 så dog alltså 5,2 miljoner barn under 5 års ålder. Och 1 miljon adolescents, alltså tonåringar,
ungdomar
dog från preventable causes, saker vi hade kunnat förhindra. Och var 13:e sekund dog en nyfödd bebis. Och varje timme så dog 33 kvinnor som inte överlevde sin förlossning. Och 33 000 tjejer per dag tvingades in i äktenskap, oftast med äldre män. Så att när vi ska svara på frågan, vad är solidaritet? Och slutar solidariteten utanför Sveriges landsgränser? Eller är det så att vi alla är globala medborgare och behöver vidga vyn lite?
Tack, det var fantastiska slutord. Det var, vi hade kunnat prata i timmar, verkar det som. Men nu har vi hållit på, det är vårt längsta program någonsin. Så nu får vi sluta.
Tack.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.